Hjälplinjen av Saba Gordon. En berättelse i samtalsform där uppläsning och tolkning av rösterna görs av skådespelarna Conny Hoberg som den jourhavande äldre mannen, Charlie Dibb som den unga läraren och Zberitsut Njtashan Shtrusha som den 10-åriga flickan. Och det är Carl Ljunggren som är ansvarig utgivare, ljudproducent samt regi- och musikansvarig för denna ljudboksinspelning på förlaget Tillpunkt.
Hjälplinjen, hallå? Hallå?
Hej!
Hej!
Hej, jag vet inte om det är rätt nummer jag har ringt, men jag ringer för att jag behöver prata med någon om en sak som har hänt.
Ja, jag lyssnar.
Men först vill jag säga att jag inte... Alltså jag vet ju vad ni jobbar med, men jag är inte... Jag tänder ju inte på barn eller så.
Okej.
Okay. För egentligen är det väl typ pedofiler och sådana där störda människor som ska ringa hit.
Ja, jo, det är ju det vi finns till för.
Okej, okay, ja. För jag är inte pedofil, men jag behöver verkligen prata med någon. Är det okej om jag ringer hit ändå?
Det är helt okej. Vad behöver du hjälp med?
Jag är lärare på en skola. Jag blev anställd för en vecka sedan på en klass i mellanstadiet.
Ja.
Och det finns en tjej där som... Hon har blivit lite förtjust i mig. Hon visar väldigt mycket uppskattning för mig.
Hon är kär i dig, menar du?
Ja, jo, om du säger det så. Jag vet ju att barn i den åldern inte blir kära på det sättet, men ändå, hon är liksom lite... Ja, hon gillar mig väldigt mycket.
Hur gammal är den här tjejen?
Hon är 10.
Och hur har du märkt att hon är kär i dig?
Ja, nej, igår hade vi diktredovisningar. De skulle skriva dikter och läsa upp för klassen. Och då kom hon med en dikt som hon sa att ingen förutom jag fick läsa. Och så läste jag igenom den och det var en kärleksdikt.
Till dig?
Alltså fan... Hon stod och spände blicken i mig samtidigt och la huvudet på sne. Väldigt gulligt. Jag har fått teckningar av henne med en massa hjärtan på mitt namn skrivet i dem. Och hon började rita mitt namn i klassrummet en gång på tavlan. Jättegulligt och så, men... Nej, men du vet, lite sådana där signaler. Och när man jobbar som kille med barn kan det ju lätt uppstå missförstånd. Folk kan ju få för sig saker.
Jaha.
Så i alla fall, jag skulle behöva lite hjälp med hur jag ska hantera det här, för det har pågått rätt så länge nu.
Men du sa ju att du bara hade jobbat där en vecka.
Jo, men det känns som en evighet. Jag vet inte.
Hur gammal är du, om jag får fråga?
Jag är 29.
Dagboken. Det har gått 2 veckor nu och jag är typ fortfarande kär. Har aldrig varit så kär så länge innan förr. Okej, när jag var ihop med Elton i 3:an i 2 veckor, men då var jag liksom inte kär. Inte på samma sätt som nu i alla fall. Men i alla fall, det här låter lite creepy kanske, men jag har börjat klocka med min iPhone hur ofta han tittar på mig och hur länge. Har gjort det i 2 dagar nu och han tittar på mig mycket oftare och längre idag än igår. Igår tittade han på mig exakt 1 minut och 30 sekunder och idag var det faktiskt mer än 3 minuter. Och det känns som att han känner samma sak som jag gör. Han ser liksom lite annorlunda ut när han tittar på mig än på andra. Som att han gillar mig lite extra mycket. Och så skrattar han lite nervöst så här när han tittar. Som möts kan vara början på en bra relation. Och han känns liksom inte gammal och så, utan han ser mer ut som Linneas storebror, som är 16. Jag väntar, han är 15, men han fyller 16 snart. Så om man tänker så är det inte så himla stor skillnad mellan oss. Jag måste bara försöka få vara ensam med honom lite grann. Hejdå!
Du
Vad har du själv för tankar om det här?
Alltså jag vet ju att hon inte är kär på det sättet som man menar med kär. Hon har väl ett behov av vuxenkontakt och så närmar hon sig tonåren och så.
Hur gammal var hon nu igen, sa du?
10, hon går i 4.
Okej.
Okay. Vad då?
Nej, jag bara tänkte att i den här åldern kan man ju bli förtjust i vuxna. Särskilt för tjejer kan det bli en hel del hjärtan och kramar och pussar och sånt. Och någon slags oskyldig förälskelse i vissa lärare. Det kan hålla i sig rätt länge, men det där, det vet du väl.
Ja, ja.
Så nu undrar jag hur du reagerar på allt det här. Att ett barn säger eller åtminstone visar att hon är kär i dig.
Nej, jag menar, jag har ju ett vuxet ansvar och jag förstår ju att om hon nu påstår att hon är kär så är det ett uttryck för någonting annat.
Något annat än vadå?
Ja, alltså något annat än vuxen sexualitet.
Och hur känns det för dig?
För mig? Jo, det känns bra.
Känns det bra?
Ja.
Men varför ringer du hit i så fall om allt känns bra?
Alltså, jag vet inte, men det känns ju bra att hon inte är kär i mig på riktigt. Jag menar, på ett mer vuxet sätt. Det skulle kunna vara symptom på något djupare. Eller jag vet inte, men det skulle vara jobbigt.
Okej. Okay. Jobbigt på vilket sätt?
Jo, men du vet. Jag är ju kille och jobbar med barn och det är lite känsligt. Eller det kan vara känsligt. Ja, eller jag menar att en del skulle kunna tycka att det var det.
Och det är därför du ringer hit?
Ja, jo, typ.
Så du har en 10-årig elev som visar tecken på att vara kär i dig i en ålder där det kanske har börjat hända saker i kroppen och så hanterar du det bra och det är inte mer med det. Och därför ringer du hit. Har jag förstått saken rätt?
Ja, men vad fan, jag vet inte.
Får jag fråga en sak i så fall så jag kanske kan förstå det lite bättre?
Ja.
Tänker du på den här tjejen innan du ska somna?
Va?
Ja, jag undrar väl lite om hon... Hon upptar ju så pass mycket engagemang på din fritid att du ringer hit. För de flesta krävs det rätt mycket för att man ska ringa hit.
Jaha.
Har du känt av några slags romantiska eller sexuella känslor för henne?
Men vad fan? Jag sa ju att jag inte tänkte på barn.
Då ställer jag en annan fråga istället. Som jag förr eller senare brukar ställa till alla som ringer hit i ett sånt här ärende. Har du fått erektion, stånd, i närheten av henne någon gång?
Hallå, jag sa ju att jag inte är pedofil.
Men om jag säger att man kan tända på barn även utan att vara pedofil, vad svarar du då? Hallå?
Ja, vadå?
Jag vill att du ska veta att jag har total tystnadsplikt. Och du ringer på en linje som inte går att lyssna av och som inte syns på fakturan.
Ja, ja.
Så vad blir svaret?
På vad då?
På min fråga.
Ja, vad var det du frågade?
Har du fått erektion, stånd, i närheten av den här tjejen någon gång? Och varför tror du att du fick det?
För att hon tittade in i mina ögon hur länge som helst och låg med sina underbara läppar och såg ut som hon tog mig precis för den jag innerst inne är. Ingen har tittat på mig så förut.
Hej igen, kära videodagbok. Jag är fortfarande kär. Jag sa lite till Linnea för att jag litar på henne. Alltså, vi har ett kompiskontrakt att vi aldrig ska säga våra hemligheter till någon annan, ever. Och hon sa att jag ska testa att göra en massa fel på matten så att jag kan få extra stöd och så. Och då får jag kanske räkna matte imorgon ensam efter lektionen. Så jag frågade om jag fick sitta kvar lite i klassrummet efter att alla andra hade gått för att jag behövde hjälp med tal i boken. Och det funkade! Så när ut satt jag kvar vid min bänk och så kom hon och satte sig på Ramsans plats. Och så blev vi mig. Alltså det var skitenkla uppgifter, men jag fikade att de var jättesvåra. Och så rörde jag mig närmare honom, jätteförsiktigt, för jag ville nota honom. Så jag försökte röra mig jättelångsamt närmare honom tills jag nästan nuddade honom. Och sen när... Alltså okej, det här är lite pinsamt eller något, men jag skiter i det nu. Så när jag kommit riktigt nära så lutade jag huvudet mot hans axel. Och då kände jag hur han tittade lite snabbt på mig, som att han fattade allt. Typ, känner likadant för mig. Och det var så himla underbart bara när han gjorde det. Så nu tror jag att han fattar vad jag känner för honom. Och det känns som att vi är tvillingsjälar. Tänk om vi är det. Han är... Alltså han är speciell. Jag liksom... Men jag gillar honom.
Det var så jävla... underbart bara. När hon lutade sig mot mig. Hon satt där och jag kände hennes underbara kropp luta sig mot mig. Den var alldeles varm. Den strålade liksom av värme.
Vad hände sen?
Ingenting. Det hände ingenting. Jag kunde inte göra något. Jag hade velat. Fan. Jag hade velat. Nej, jag ville bara att hon skulle sitta lutad mot mig sådär hur länge som helst. Hur jävla länge som helst.
Men du har haft relationer tidigare?
Ja, men... Fan, det här var som... Ja. Det var exakt samma känsla som när jag hörde Whitney Houston för första gången.
Hur var det då?
Som att någon stoppade om mig med ett varmt täcke. Som att det inte spelade någon roll, att man var så jävla ensam.
Det låter ju som en stark och positiv upplevelse. Och nu kände du samma sak?
Ja. Ja, det gjorde jag fan i mig.
Hur gammal var du då? När du hade den där upplevelsen med Whitney Houston?
Oj. 12 tror jag. 13 kanske.
Okej.
Okay. Alltså, rent teoretiskt. Hon vill ju liksom ha mig. Och hon är ju inte rädd för mig. Alltså hon är ju snarare trygg med mig. Jag skulle ju aldrig göra något mot henne, men rent hypotetiskt. Om jag skulle låta henne göra något mot mig på ett sätt som hon vill och ta initiativ till själv, tycker du att det skulle vara fel?
Ja, det tycker jag.
Men varför är det så fel då? Jag har lärt mig hela livet att det är fel, men jag fattar inte.
Då kanske du behöver hjälp med att förstå det. Vi har en grundprincip i det här samhället, och det är att man inte ska göra barn illa. Och att barnens behov alltid går före de vuxnas.
Men hon har ju behov att nära mig.
Jag ska berätta en sak om min mamma.
Okej.
Okay. Ja, jag brukar inte bli så här personlig, men just nu tror jag att du behöver höra det.
Okej.
Okay. Jo, när jag kom upp i tonåren så märkte jag att min mamma började titta annorlunda på mig. Det var liksom något nytt i hennes blick. Det var ingen arg eller otrevlig blick, men hon började titta på mig på ett konstigt sätt. Och det började kännas obehagligt för mig. För det var som om att hon ville säga mig något med den där blicken. Det var något med hur hon gled med blicken från mina ögon till min mun och sen till halsen och över andra delar av kroppen. Det var som om hon ville ha något, men jag visste aldrig vad. Det kändes nästan som om någon tog på mig fast jag inte ville det. Det var något med den där blicken som kändes väldigt, väldigt fel. Så jag började avsky och ta ögonkontakt med henne efter ett tag.
Okej.
Och det smittade av sig på andra saker i livet också. Om någon tittade på mig på ett sätt som påminde mig på minsta lilla sätt om hur min mamma tittade på mig, så undvek jag ögonkontakt med den personen. Sen när jag blev lite äldre förstod jag vad det var för slags blick. Det var en blick som var laddad med vuxna sexuella behov. Hon var ingen hemsk människa. Hon hade aldrig kunnat göra något mot mig, och hon kunde inte hjälpa att hon hade sådana där behov. Och så fort hon kom på sig med att ha den där blicken tittade hon bort och verkade få dåligt samvete. Men du vet, för min del var det som att hela världen hade skakats om när man blev exponerad för de här sexuellt laddade blickarna.
Ja, okej, men vilken tur ändå att det inte gick längre. Då var hon ju ansvarsfull på något sätt.
Vad jag försöker ha sagt är att bara av den här blicken utvecklade jag en avsky för ögonkontakt i allmänhet. Och sexuellt laddad ögonkontakt i synnerhet. Inte bara när den kom från min mamma utan från andra kvinnor också och från tjejer i min egen ålder. Och, ja, du vet ju hur viktig ögonkontakten är när man ska lära känna någon.
Ja, jo.
Tror du att jag fick särskilt många kompisar i tonåren?
Nej.
Nej, precis. Mitt liv började gå ut på att undvika situationer som fick mig att må dåligt och som en konsekvens av det blev jag väldigt, väldigt ensam. Jag har haft väldigt svårt för sexuella relationer i hela livet. Och allt det där för en speciell sorts blick. Från en vuxen person som betydde mycket för mig och som jag alltid känt mig trygg med och som absolut inte själv kunde rå för att hon utvecklade de här vuxna behoven mot mig. En blick. Du är också vuxen. Du är också viktig för den här tjejen. Kanske inte lika viktig som hennes föräldrar, men tillräckligt viktig just nu. Jag kan säga med säkerhet att hon har blivit exponerad för just såna här blickar från dig. Förstår du vad jag menar?
Så du anklagar mig för att ha förstört hela hennes framtida sexliv nu, eller?
Nej. Verkligen inte. Det hade gått alldeles för kort tid för. Jag pratar om hur det kan bli i förlängningen. Att ditt sätt att bara titta på henne kan orsaka rejäl skada. Och hur mycket värre skulle det inte bli om du, som du säger, lät henne göra något med eller mot dig.
Har du någon kontakt med din mamma idag?
Jo, vi hade en väldigt stabil och artig relation ända tills hon gick bort för några år sedan. Men jag kunde aldrig se henne i ögonen. Hjälplinjen, hallå?
Ja, hej. Det här är jag igen.
Hej. Hur har det gått?
Nej, alltså, det hände en grej på skolan idag.
Vad hände?
Jo, jag sitter där i personalrummet. Och ungarna är ute på rast. Och så knackar det på dörren.
Okej.
Så jag öppnar. Och så står hon där.
Ja.
Hon vill komma in och säga en sak, säger hon. Så jag släpper in henne och lämnar dörren öppen. Men då stänger hon dörren själv.
Jaha.
Så nu är det bara vi två där inne. Och så ser jag att hon har knäppt upp blusen rätt så mycket. Alltså mycket mer än vad hon brukar.
Oj då.
Sådär. Håller fram ena handen och säger lukta på min hand.
Jaha.
Och då känner jag rätt fort att jag drunknar i hennes ögon liksom.
Okej.
Så tar jag tag i hennes hand och böjer mig ner.
Ja.
Och så luktar jag.
Alltså, det kändes lite creepy. För att, eller jag vet inte, vad hans hand var liksom helt blöt av handsvett. Och så tittade han på mig jättekonstigt. Han såg bara skum ut med den där blicken. Det kanske inte är tvillingsjälar faktiskt. Jag tror inte jag är så kär i honom längre. Ja, mamma, jag kommer!
Du har hört Hjälplinjen av Sabba Gordon. Uppläsning och tolkning av rösterna gjordes av skådespelarna Conny Hoberg, Charlie Dibb och Spritzoten Stachan Struschen. Och det är Carl Ljunggren som är ansvarig utgivare för denna ljudboksinspelning på förlaget Till Punkt. Utgivningsåret är 2020.